Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Ja, hej alla mina älskade Podmi-prenumeranter. Hoppas ni mår bra, jag mår toppenbra och jag är så glad över att ni fortsätter att lyssna på Nemo möter en vän via Podmi. Det är ju inte klokt, vad länge ni har lyssnat nu och vad glad jag är över det. Jag är så tacksam över att ni är med mig vecka ut och vecka in. Och veckans gäst är ett pang-avsnitt när legendaren Maria Lundqvist är tillbaka i podden. Och ja, hon är ju en av de allra största namnen vi har i det här landet när det kommer till tv, film och teater. Och tillsammans skapade vi avsnitt nummer 434 av Nemo möter en vän. Som ni snart ska få avnjuta. Mums! Det vågar jag lova. Jag heter Nemo Hedén på Instagram och min mail är nemohedén@gmail.com. Om ni vill mig något, kanske önska en poddgäst eller bara säga hej. Och den här podden klipps av Daniel Eggermannen Ekberg. Men nu ska jag inte babbla mer, nu drar vi igång avsnitt nummer 434 av Nemo möter en vän. Här kommer hon nu, Maria Lundqvist. Men först kör vi en liten jingel.
Säger vi varmt välkommen till Nemo möter en vän, min kära vän, den ljuvliga Maria Lundqvist.
Ljuvlig, det tycker man om att vara.
Ja, men det är det ju.
Ja, det är sött.
Och det är faktiskt så att det verkar ju vara en åsikt som gemene man också tycker. För en producent här på Podmi sa det när jag sa vem som kommer, då sa han så här: hon är ju underbar.
Oh.
Och vilken skådis.
Vad snällt. Du får visa vem man är.
Ja, men det ska jag göra. Känner du att du får mycket kärlek och bekräftelse från folket och så? Eller hur är det liksom, upplever du det? Nås du av det mycket, känner du?
Vad sa du sista? Nås
du av det?
Ja, jag tycker faktiskt att jag gör det. Jag tror att jag är ganska privilegierad i det att jag får höra gott. Jag är ju ganska snabb på att kommunicera med människor som hör av sig till mig och som skriver om sina liv eller om det de har upplevt, ofta i förhållande till det de har sett mig göra. Jag gör ju mycket turnéer och föreställningar ute i landet och då möter man ju en annan sorts publik än om man bara arbetar i Stockholm där man bor liksom, eller där jag bor. Och det där turnerandet gör att man, jag tror jag rycker tag i mycket fler människor. Jag når ut till många och många hör av sig och tackar och säger. Och i och med att jag berättar ganska mycket om mig själv och mitt liv och mina tankar så där på scen i vissa föreställningar så väcker det ju, som tur är, för annars hade jag inte lyckats, så väcker det ju tankar hos andra människor. Så att jag får jättemycket både bekräftan och människor som vill ha råd och tips och bara ibland få berätta och avlasta liksom sina egna tankar. Så jag känner mig både sedd som skådespelare och som människa. Sen har jag ju nu tar jag bara av min kavaj här. Sen har jag ju dessutom 4 barn och den mängd ungar gör ju också att när den ena är uppe i sitt så kanske den andra är beroende av mamman eller tvärtom, och så har jag en tredje och sen fjärde. Så att det är ju också att jag omger mig med väldigt mycket kärlek, förväntan, men, och så lever jag i en väldigt kärleksfull relation. Och mina föräldrar lever, och det kan jag ju säga, att ha en mamma och en pappa kvar i livet, det är ju, nu är jag 60 år i år och det är ju inte alla som har det liksom, och det är någonting som jag värdesätter något så oerhört mycket, för mamman och pappan är ändå de, om allting är okej, som ser en som den man var och det man ville vara och det man nu har blivit. Och där finns också väldigt mycket kärlek att hämta. Det finns ingen som ser mig som min mamma och pappa. De ser mig när alla andra liksom är uppe i sitt, så kan pappa och mamma ringa och säga: det var så härligt det du gjorde där, Maria. Förstår du? Det är så, det betyder så mycket. Så jag, det där är ju en stor, stor rädsla. Att de, den dagen de inte finns där, vem är där då? När alla andra är upptagna med sitt liv. Mamman och pappan är på något sätt den, de som förlänger ens egna varande. De befäster om och igen varför man har fått lov att vara med här på jorden.
Låter som att du har ett liv fyllt av kärlek.
Ja, jag har
det. Gud vad härligt. Men om man lägger just det åt sidan, den kärleksbiten från dina nära och kära och sådär, och även publiken. Hur är dagsformen för dig, Maria Lundqvist, anno tidig 2023?
Ganska bra tycker jag. Jag är vid god vigör. Jag har haft 3 veckors jobb. Jag gillar ju att jobba. Och framförallt när man kan ta med sig liksom tankar och funderingar och sitta och skriva, så har jag gjort det tillsammans med Kristoffer på olika sätt i 3 veckor utomlands. Och det har varit fantastiskt härligt. Jag har både fått nya inputs med teaterföreställningar, möten och skrivande, och koppla av däremellan, för att man befinner sig inte på hemmaplats där man ska liksom diska och städa och fixa och laga mat, utan... Så jag mår bra. Det jag går omkring med just nu, det är en liten sån här gnagande oro över att jag har fått äntligen konstaterat. För att det här har burit med många, många år av andra läkare sagt bara att det är lite solutslag och ta den här sårsalvan så går det över. Men nu har jag fått konstaterat att det är en skivepitelcancer. Så jag har varit och frusit bort, så jag ser lite knasig ut idag hos dig. Jag har lite fläckar både på näsan och ögonbryn, och nu har skorporna släppt i ansiktet. Och i övermorgon så ska jag gå och lägga en gel på hela bröstet. För han sa, du har så mycket där så det går inte att frysa enskilda. Och det... Jag är inte hypokondrisk eller egentligen orolig, men jag får en sån här släng av, just det, så här är det ju. Man går inte in i en ålder av 60-50, alltså, utan att börja fundera på, när ska cancer drabba mig? När är min tid? Där kommer min tid, och jag har ju levt oförskämt frisk liksom. Och älskad och glad och har liksom inte så mycket sorger egentligen att bära med mig, mer än de vanliga sorgerna som kommer med unga som går in i olika återvändsgränder och lite vanliga sjukdomar, men inga sådana stora traumatiska upplevelser. Så jag är lite orolig bara över att det här kan vara liksom något som ska bli allvarligt utav.
Är du rädd?
Ja, lite. Och det är väl nog första gången som jag på riktigt kan känna mig lite orolig. Jag menar, jag har gått och fått mammografi i många, många år och haft några utslag sådär som jag har testat, eller små knölar som jag har varit och kikat, men jag har alltid känt att det här är ingenting. Det här är den första gången som jag kan känna mig lite orolig. Just för att jag är rödhårig och ljus och... Och så blir jag irriterad också på att jag haft de här utslagen i så många år. Och varje höst, och det har jag fått konstaterat nu av den här hudläkaren, på sommaren så håller sig immunförsvaret och ligger det ganska lågt. Då är det som att, på mig blir det som att det håller tillbaka utslagen. Sen när hösten kommer, då exploderar det. Både under mina bröst och på brösten och runt liksom hela dekoltaget här. Och det här har jag ju sökt för så många gånger. Jag har fått bara rekommendationer, talk, sårsalva, liksom smörja in dig. Och så lägger det sig, men det finns ju alltid där. Så därför så tycker jag att jag blir både förbannad och orolig över att inte det här har kunnat konstaterats tidigare.
Jag förstår det, och det är ju...
Oj, förlåt.
Jag tycker det är lite svårt att prata om sånt där, för det blir som att...
Har du någon erfarenhet av just hudcancer liksom?
Nej, jag har inte det, och inte i familjen heller, men jag blir alltid lite så här. Vi pratade om det lite här innan, det här med när man börjar prata om livet och livets ändlighet, allt blir så påtagligt med sånt här, när man närmar sig det här. Det blir, blir en helt annan grej bara att prata på något sätt.
Ja.
För man pratar ju aldrig om det förrän det liksom är där nära en.
Nej.
Och vi människor är programmerade av att inte tänka på det, känns det som ibland, döden och livets ändlighet. För hade man börjat tänka på det, då hade man ju livet blivit outhärdligt såklart, om man tänker på det konstant.
Ja.
Men när man väl, liksom, när det ens kommer på tal, då blir det bara allt bara förändras på något sätt.
Men jag tycker inte du ska tänka på det.
Nej.
Alltså, förstår nej, du, det är några års skillnad mellan dig och mig. Och jag ska inte heller gå in i det för mycket. Men jag tror också att ibland är det bra att snudda vid tanken. Att vi är inte evigt levande, utan vi är faktiskt, det finns en ände på det här fantastiska livet, och kan man känna liksom det där vibrera, den här änden, att den finns där, så kanske man också tar vara på det här livet och vågar leva det lite mer levande.
Verkligen, och det finns ju ett klassiskt sommarprat från han Christian Gidlund, han som var en musiker från Borlänge som pratade, och han var döende i form av cancer, och pratade väldigt mycket så här utifrån att han hade en kort tid kvar, som är väldigt, väldigt fint, och pratade om såna här saker som egentligen är självklarheter, men som liksom påtagligt när man liksom har kort tid kvar.
Mm.
Så här, ja, men förlåta varann och bråka inte om pengar och så här, det var små, exakt, så jävla fina saker, man bara, du vet. Så det vill jag rekommendera till alla som är där ute att lyssna på Christian Gidlunds sommarprat.
Jag tror det är jättebra. Och jag märker också att jag i och med att jag lever med Kristoffer som är 21 år yngre än vad jag är, så har vi också på något sätt, vi möter ju livet utifrån olika förutsättningar förstås. Och för det mesta så möter vi livet liksom otroligt rikt, för att vi har två olika ingångar som berikar upplevelsen. Ibland ligger jag före, om man nu kan definiera att ligga före eller efter. Men ibland så finns också Kristoffers erfarenheter som springer ur en annan tid. De är mycket kraftfullare, så att vi får liksom kraft av varann på något sätt. Men han tycker ibland när jag börjar prata om det här med när jag dör, vad händer med dig då? Nu ska jag inte prata för mycket för det här. Det är så sorgligt, för i vår relation så är det inte bara att jag är 21 år eller jag är också hans partner. För vi lever ju ofta med människor, föräldrar, äldre syskon som är liksom äldre och som vi tänker om, det är naturligt. Men när man lever i en kärleksrelation med en som är så mycket yngre eller en som är så mycket äldre, så blir det så oerhört smärtsamt att jag ska dö om allt går naturligt före honom. Och sen ska han ha ett helt liv efter mig. Jag blir både svartsjuk och rörd, och i vissa stunder så kan jag säga till honom, lova mig att du inte går omkring och är för ledsen. För att det får du inte vara, för att den kärlek vi har, den måste få leva vidare. Och i nästa sekund tänker jag, fan ta det om du träffar någon annan liksom. Förstår du?
Ja, ja.
Så att, men det är också, och Kristoffer tycker jag är så morbid, snälla, snälla sluta. Medan jag kan tycka att det är ganska skönt, jag pratar med mina föräldrar om att de ska dö. Mamma tycker att det är lite jobbigt. Pappa gråter. Men jag säger, är det okej att jag berättar för er om hur mycket jag kommer att sakna er? För att ofta så skriver man in memorian liksom efteråt. Han betyder si och hon var alltid sån och har gjort det och det betyder det. Men mina föräldrar måste veta det nu. Att jag kommer att gå sönder. Jag vet inte, jag kommer att överleva. Förstår du vad du har betytt, pappa? Fattar du hur mycket jag älskar dig, mamma? Och nu är de vana vid att jag gör det lite ofta. Men det är också skönt att få prata om det. För den dagen de inte finns där så kommer jag ångra ihjäl mig om de inte är helt säkra på vilken plats de hade och alltid kommer att ha i mitt liv.
Mm.
Så jag tycker att vi kanske ska bli bättre på att prata med varandra om döden och den dag jag inte sitter här och kan göra en nemomöte liksom. Att det är fint. Tänk, kan du ge mig repris då? Som en sorts hyllning till att där var hon liksom. För att det är väl den stora rädslan som alla har, att man inte ska bli ihågkommen. Och det blir vi ju om vi pratar om hur vi vill bli ihågkomna, hur vi vill bli tänkta på. Och bekräfta dem som vi vet snart kommer att dö. Det är klart att mina föräldrar, jag vet ju det, de är 82 år. Det är klart att det dröjer några år, sen kommer de att antingen försvinna i någon sorts dimma. Eller så dör de knall och fall. Och då ska de banne mig vara liksom väldigt, väldigt fullproppade med kärlek och bekräftan.
Mm. Jag hellre nämner en gång för mycket än en gång för lite för de vi älskar. Det är ju verkligen så. Det är en bra påminnelse.
Min mamma brukar alltid säga så här, men jag kommer aldrig lämna dig. Jag kommer att vara hos dig hela tiden.
Fint. Sen.
Jag kommer att spöka för dig, det vet du väl. Så det är liksom, och det är hennes sätt att möta, pappa gråter mest och säger att han är, jag vet, Maria, säger han.
Ja, jobbigt
nog om med, det där med döden.
Men det är jobbigt med äldre människor som är rädda för döden. För jag har hoppats att det ska liksom, när man blir äldre ska man nå någon slags du vet, acceptans och förlikelse.
Bara men du, jag tror inte att de är rädda. Nej. Jag tror att jag oroar mig mer än vad min mamma gör.
Okay.
Och jag tror faktiskt att ju äldre vi blir, desto mindre rädda blir vi.
Så de är ledsna för din skull?
Ja, de blir, rädda, de blir ledsna för att jag är ledsen. Och jag tror att det är klart man är ledsen för att lämna livet. Men jag tror att jag har börjat prata om döden nu. Det har att göra med att jag är orolig för den. Men ju mer jag pratar så tror jag också att, och ju äldre jag blir, desto tröttare min kropp blir. Desto mer jag känner att jag förlorar fotfästet av det här livet. Jag orkar kanske inte ut i svängen och stå på scenen. Vara liksom i det här kraftfulla flödet som är. Då kanske det till och med blir skönt att få dö. Jag hoppas ju att det är så många äldre känner. Jag tror, nu får jag säkert på liksom moppo för att jag säger någonting. Men jag tror att många äldre somnar in ganska lugnt. Jag tror att ju äldre vi blir, desto mer omhuldade blir vi av dödens omfamning. Förstår du? Så att det är bara att jag står mitt i ett kraftfullt liv på väg mot något som jag måste liksom avsluta. Och där finns rädslan. Men jag tror att har vi en till kontakt om 10 år, så kanske jag har försonat mig lite grann och tycker att det är lugnt. Liksom. Jag hörde Sven Wollter prata om sin död ett halvår innan han dog. Och han sa att jag tänker fortsätta leva, men jag är inte rädd för döden, sa han. Jag är inte rädd. Mm. Det var så skönt, för sen när han dog så var det tröstande för mig. Att jag visste om att han levde levande in till sista sekund. Men han var inte rädd för att dö.
Nej. Det ska inte dröja 10 år, Maria. Vi ses ju var 3 år.
Ja, det gör vi. Det gör vi faktiskt. Är det 3 år sedan vi såg sist?
Ja, det är
sist.
Faktiskt 3 år sedan sen sist. Och sen så innan det var det 3 år också. Mm. Så vi ses var 3 år.
Det är bra.
Ganska lagom.
Ja. Men sen, hur mår du då? Ja, men du är så brunbränd och vacker.
tack, vacker.
Ja, verkligen. Du är skitsnygg.
Ja, tack. Du är gullig. Det är du också. Det vet att du är. Men, men jag mår ganska bra. Jo, men jag mår bra. Vad ska man säga? Det är livet i livet och det är mycket med böcker, poddar, föreläsningar, små barn och sådär. Men jag är tacksam över att jag har fullt schema och att allt går bra, liksom.
Det är att vara tacksam för att det är fullt schema. Men hinner du med dina små tjejer?
Ja, jag har byggt upp mitt liv som så att jag har ju dem varannan vecka. Och då försöker jag göra allt det andra på mina icke-barnveckor. Mm. Så att de går ju jättekorta dagar när jag har dem. Mm. Alltså de går från 9 till 2 på förskolan.
Fantastiskt.
Ja, så jag är med dem jättemycket.
Mm. För det är jättebra.
Det är de viktigaste åren också, att hänga med dem så mycket som möjligt.
Hur gamla är de nu?
De fyller 6 och 3.
Ja, det är jättebra ålder. Och för sen är det svårare när de börjar skolan. Liksom.
Mm.
Är det sista året för 6-åringen?
Mm, precis. Mm. Hon går i förskoleklass nu efter sommaren. Så det blir speciellt.
Mm.
Ja, då är det mer, då blir det verkligen så här. Då kan inte komma sent till skolan.
Nej, precis va. De går ju fortfarande korta dagar, men det är ändå... Nej, men du gör helt rätt. Det är bra. Mm. Jag följer ju dig. Då ser jag liksom fina saker du gör med tjejerna. Det är bra.
Men det är så speciellt, för vi har ju snackat en del genom åren, även utanför podden. Du och jag har ju mest i olika sammanhang och så där. Och det är en kontakt som jag uppskattar mycket. Det är mysigt. Jag får ändå känslan av att du håller ju tempo som är extremt. Och det har ju nästan alltid varit så att du jobbar väldigt, väldigt mycket. Är det inte så?
Mm.
Nu när du säger att du var i Maldiverna i 3 veckor så tar du ändå med jobbet dit.
Mm.
Kan du någonsin koppla bort det helt under en period? Eller är det liksom, du måste ha det nära, eller hur funkar det?
Nej, men det funkar. Alltså, att vara frilansande, jag skulle inte säga att jag jobbar extremt mycket hela tiden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men vissa perioder har blivit extremt mycket. Och sen var jag på i London en vecka, Sri Lanka en vecka, Maldiverna en vecka.
Mm.
Och att jag hade jobb med mig där, det var för att jag faktiskt skriver på en lång film kring två kärlekspar, som, eller två par kan man säga, ett alldeles nytt kärlekspar och ett lite äldre äktenskapspar som just befinner sig på en liten plats. Det är ett manus som är, så därför så vill jag åka till ett sånt här ställe där ön är begränsad, platsen, paradiset är en liten plats där det finns förväntan på härliga samtal, vackra promenader, mysiga solnedgångar, och så kanske det inte alls blir som det blir. Åtminstone inte för det ena paret. Så att, men jag tänkte vilket arbete att få lov att vara i en kreativ process. I detta läget var jag med Kristoffer. Vi skriver på det tillsammans. Det är ju bara, det är ju glädje. Det är jobb, men det är glädje. Och i mitt arbete så är ju mycket av arbetet väldigt mycket glädje. Sen blir jag ju trött, för att man ska ändå stå där och representera och ge ut och sådär. Så förra året var helt hysteriskt. Det var faktiskt extremt mycket jobb. Men det kom utav att vi hade haft pandemi och projekt hade blivit framflyttade, nedlagda. Vi sökte bidrag för vi gick på knäna. Det var jättetufft. Liksom. Allting lades ju ner. Ingen kunde liksom arbeta som skådespelare. De få filmproduktioner som vågade starta upp var väldigt få. Och har man passerat liksom ålder av 37 så är man inte inplanerad i så många. Men jag var ju med i julkalender dock. Men vad jag skulle säga, att så vi fick söka pengar. För Kulturrådet hade viss pott pengar som man kunde söka till olika projekt. Vilket vi gjorde, och ändå blev ju pandemin liksom gjorde att vi blev uppskjutna. Så vi kunde ju inte komma ut och spela. Men under förra året så rasslade det ju till. Plötsligt öppnade sig alla teatrar. Det blev möjligt. Och då blev vi också tvungna att göra alla produktioner som vi hade sökt för inom en viss datum. Så det var helt hysteriskt. Jag skrev färdigt min bok och hade utgivning på den. Samtidigt som jag spelade in julkalendern, som var ett ganska gediget arbete. Som jag gick hand i hand med att göra Om att våga flyga. Stor turné i hela landet. 2 veckor efter det hade vi var Kristoffer ute på 2 turnéer med Jesus Christ. Vilket innebar arbete för familjen. För sen strax efter det så gick vi på Om att våga flyga, där han gör Tutti liksom. Inklusive stå på scenen, och jag gör med. Vi bygger och kör bilen och fixar allting och säljer böckerna och packar ihop och reser till nästa ställe. Sen hade vi nypremiär eller urpremiär på en ny föreställning 2 veckor efter det, för att, som heter En kvinnas melodi. Fantastiskt fin, med Emmy, en jättefin sångerska, Kristensson. Och Kristoffer och Sjumanna band, som bara bygger på kvinnors musik som jag hade skrivit manus till. Och även regisserat. Så då spelade vi den, och den bandades. Och 2 veckor efter det hade jag nypremiär på Shirley Valentine. Som jag spelade fram till 17 december.
Ja.
Så det året höll på att knäcka hela mig, ärligt talat.
Men hur ska ens det gå upp, tänker jag? För att jag förstår att det är många projekt som ligger på is under covid. Det förstår man att det är så. Mm. Men sen ska liksom allt det här synka då med scheman och så. Hur går det ens till?
Det går till så att man sitter och skriver upp klockslag och dagar och lever efter det. Och det var inte lustfyllt alla gånger. Vi hamnade i mycket konflikter, jag och Kristoffer, och både med varandra och med sig själv, för att det blev för mycket liksom. Men vi rådde det i hamn, och nu kan vi titta på varandra så här. Förhoppningsvis ska det aldrig bli så här igen. Men det vi hade med råd, kulturpengar från olika institutioner som vi fick tillsänt oss, som vi sökte. Alltså vi har sökt så mycket för att klara de här produktionerna, och som var tvungna att redovisas inom en viss datum. Så att nu har vi inga pengar som vi jobbar för. Nu jobbar vi bara på egen maskin, och då kan vi styra över premiärerna och låta det ena vila. Så just nu har vi januari, februari, mars, april, ja, halva april, fritt för skrivande, den här sortens kreativa processer, möten. Mm. Nemo möter.
Mm.
du vet. Mm. Och sen i april så åker jag ut på Shirley Valentine igen, och sen är sommaren fri för annat. Jag har lite, och sen blir hösten så. Så att det blir ju ett växelspel. Det är som, jag är som en åker som jag plöjer ner olika saker i. Och odlar, och själva såsättningen i mig ger ju liksom ax till limpa sen. Men jag måste ha liksom, jag måste vara en sån här skön bädd för olika sorters odling i. En del saker håller jag på med 10 år. Men jag måste hålla det vid liv. Annat måste jag spruta ut mig, liksom, ur mig på 2-3 månader. Och så. Så att jag är ju van vid att allting är i ett flöde. Mm. Så, mitt hem är väldigt ordning, men i min hjärna är det väldigt mycket flöde av liksom olika. Och det funkar bra, men förra året var mycket. Det här året är luftigt och gött.
Är du rädd för att flödet ska börja dara lite?
Mm. Det är jag, fast i och med att jag har varit så flödig med mig själv, att jag aldrig stått och varit beroende av någon annan, eller aldrig, de första 10, 15, 20 åren så jobbade jag ju väldigt mycket fast på olika stadsteatrar, både i Stockholm och i Göteborg och på Backateatern och Dramaten och så här, Folkteatern och så. Och sen då både Göta Lejon och Intiman och Oscarsteatern och så. Men sen har jag frilansat så mycket i egna produktioner som jag har skrivit eller som jag har producerat, som någon annan har skrivit. Och det är ju det jag gör nu. Så att jag tror, peppa peppar, att så länge jag orkar stå på scenen, så länge jag orkar driva projekten, så kommer jag ha att göra. För jag märker på när jag är ute på, liksom, i landet och spelar, att folk är intresserade av att komma. Och hade de inte varit det, då hade jag varit väldigt orolig för att jag skulle dala. Mm. Och det kan ju komma, men nej, jag känner ingen oro för det.
Det låter som en mardröm dock för alla projektledare och regissörer och allt sånt där, att få ihop hela liksom ensemblen till alla projekt efter covid där. Ja. Alla jävla projekt ska dra igång igen.
Ja.
Vilken mardröm alltså.
Det var en mardröm. Å andra sidan var det väldigt många skådespelare som stod och väntade.
Ja,
många hade utbildat sig till annat faktiskt. Men det som var den absolut största krisen för ensemblarna eller för föreställningarna att komma ihop, det var teknikerna.
Mm-hmm.
Så det har varit så många tekniker som släppte sitt jobb och gick in i andra yrken. Så där har varit jättekris att få ihop teknisk personal. Allt ifrån hump, alltså de som bygger scenografin, till ljud och ljus, och som ju är A och O för en föreställning. Framförallt på turné, där man måste ha liksom bra tjejer och killar som sköter allt det tekniska runt omkring.
Du nämnde Shirley Valentine, och du har gjort en del komiska karaktärer genom åren, får man säga.
Mm.
Har du någonsin funderat på att framföra humor på scen utan att vara en karaktär? Att göra stand-up med så här? För du har ju ändå lite funny bone i det, får man ju säga. Mm. Har du varit sugen på den vägen någon gång? Du kanske har gjort det, jag vet inte.
Nej, alltså ren stand-up har jag inte gjort. Men i den här om att våga flyga är jag mig själv, som jag går in i olika karaktärer. Men jag gör ganska roligt själv också då.
Mm.
Men stand-upen tycker jag vet inte. Jag är inte så förtjust i stand-up.
Hade du varit bra på det, tror du?
Ja och nej, det beror på vad de förväntar sig publiken. För jag tycker att stand-upen har en väldigt snäv form som bygger på ordslustighet. Drastiska vändningar i replik eller i sägningar som är liksom, nu säger jag en sak, så säger jag en sak. Och där kommer poängen. Så att det finns en sorts begränsning för mig i den formen. För jag är mycket mer, jag tycker om att vi skrattar åt de sorgliga sakerna. Där vi liksom når ner till där gråten finns, och så plockar man upp det och så tittar man på det och så säger man hjack, och så kan vi skratta samtidigt som vi gråter. Den sortens humor tycker jag är härligare än den här råa, cyniska, satiriska, samtids peta ut människor och deras beteenden på, som ibland stand-upen bygger på.
Mm.
Jag är inte så, jag vet inte, jag tror att jag skulle behöva bli lite mer elak i min humor om jag skulle göra stand-up. Jag skulle behöva driva med människor på ett sätt som jag kanske känner, jag vet inte.
Nej.
Jag är lite för töntig för
eller
att
bara,
göra det.
Eller bara för snäll.
Ja, jag kanske är för snäll och lite för, vad är det heter man när man är präktig? Okay. Jag är lite för präktig Nemo, ja, tror jag.
Jag tycker vi säger snäll.
Men däremot när jag gör min karaktär Sally, så jag är ju gränslös i och där känner jag ju den här stand. Jag vet ju exakt när jag säger det, så säger jag det och så säger Sally det tredje och så blir det liksom komiks. Jag förstår rytmen. Men nej, jag är inte så lockad av det.
Nej. Men du, jag skulle ställa en följdfråga förut när du pratade om din resa med din Kristoffer, att ni jobbar på resan. Men det föll liksom bort i huvudet.
Mm.
Jag vill bara plocka upp den tråden när jag kom på det nu. När du säger att du är ute på en skrivarresa som du är, vad är det ni skriver då? Är det en film du skriver? Eller är det en serie? Eller är det en pjäs? Eller är det en bok? Eller vad är det du skriver? Och exakt, gör du allt? Alltså i den skrivandet eller?
Alltså det kan vara precis olika. Förra året så åkte jag faktiskt, så jag sitter ju alltså 90%, 87% av all tid jag skriver, om det är så i manus, långfilm, serie eller bok. Eller bara text för en föreläsning, text för ett du vet, presentationsmaterial för ett gig liksom. Det sitter jag och gör hemma. Men sen är det väldigt skönt som när jag gjorde, jag tror jag skrev 5 av mina 10 kapitel. Jag var ute och seglade med mina föräldrar förra sommaren och så stannade jag kvar på Kos på ett hotell, ganska enkelt men helt utan någon annan. Och där kunde jag skriva, jag tror jag skrev 3 hela kapitel rakt av. Skriv igenom 1 gång, 2 gånger, 3 gånger nästa kapitel. Och jag kan se på att de där kapitlerna har, när jag läser igenom dem, det finns en sorts helhet. Det blir ett flöde i skrivandet. För jag slipper att bryta upp. Mina tankar får tänkas klart utan att jag blir störd av att nu ska vi äta middag. Nu ringde barnen, nu ska jag gå på det. De måste, så förstår du? Så att det är väldigt skönt att åka iväg. Jag kan till och med åka iväg på ett café för att sitta i 4 timmar. Men när man skriver på en bok eller när man skriver på manus så behöver jag få i alla fall 3, 4, 5 dagar i ett sjok. Och då skriver jag inte på boken på förmiddagen och manuset på eftermiddagen. Då skriver jag boken i 4 dagar.
Så det var olika projekt du skrev på nu? Hade du varit en specifik grej?
Jo, det är ett specifikt långfilmsmanus som vi skrev på nu. Och det skrev jag på. Och sen så stack jag ju mellan med redan färdigskrivna grejer. Som jag bara korrigerade, gjorde lite inputs på. Det beror också på om man är i nystart av ett projekt. Då behöver jag i alla fall 4-5 dagar liksom för att ordentligt freda tankarna och få in liksom det som ska in. Sen kan man ha det och så kan man, då kan man hoppa lite ena emellan. Så här. Mm. Det är som att ha en kärleksrelation. Du kan ta för många samtidigt. Liksom. Det går inte.
Det beror på om du är polyamorös eller inte.
Ja, det är sant.
Men du, jag tänkte på en grej när jag... Ja, men jag kikade ändå lite på internet inför det här mötet. Även om jag hade mycket, mycket klart i huvudet vad jag ville snacka om. Men det var en grej som jag tänkte på. Det här med hur man arbetar som regissör och hur man... Ja, men det var en sak jag inte tog upp med det sist som jag verkligen vill ta upp nu. Och det var Medicinen, filmen.
Mm.
Mm. Som Edda Lauf-Sillén skrev manus till.
Mm.
Och Colin regisserade.
Ja,
stämmer det?
Ja, det stämmer på det sättet att Medicinen egentligen bygger på en bok.
Mm.
Så att boken fanns. Så hela historien Medicinen är ju en bok. Och sen var Edvard med och skrev liksom en överföring till filmen.
Okej, okay. Men då kan vi prata just generellt om arbetssättet då, snarare än just den filmen. För att jag vet ju sen tidigare att Colin har ett sätt att arbeta där det är mycket ansvar på skådespelarna. Man får ganska mycket frihet, mycket improvisation och sådär.
Mm.
Hur funkar det då när en annan person som inte är Colin skriver manuset?
Mm.
Alltså hur, krockar det inte då?
Jo, det gör det. Om jag ska vara riktigt ärlig så var det inte så mycket av manuset i Medicinen som vi använde.
Hör det, Edvard? Stackars Edvard.
Nej, men det var, liksom, vi hade kanske vissa punkter, men de hade ju också med boken att göra. I det fallet så jobbar ju Colin uteslutande utifrån sin egna dramaturgi, sina egna, när han inte har en bok så jobbar han ju utifrån sina egna stolpar, sina egna vändpunkter, sin historia som han säkert har gått och byggt, eller säkert, det är klart. Men han kanske också åker utomlands och gör det. Men han har ju liksom en sorts skelett i sig om hur den här historien ska utvecklas. Men sen planterar han då de här miljöerna, skådespelarna, och så vet han ungefär vad han vill ha. Och där finns det, ibland får vi viska till örat att jag vill ha detta här. Men vägen hur han får det kan ibland dra iväg så att han får nästan det han vill ha. Och det blir han glad för. Eller så får han något helt annat och då pusslar han det med sin nästa tanke. Så han och vi gör ju ett väldigt lustfyllt och kul arbete. Men jag ska inte säga annat än att Colin sätter ju mig i en position där det också finns vissa gränser för vad jag kan göra och säga. Så att hans film blir ju under tiden vi jobbar, men den har ju redan tänkts i hans huvud.
Ja, men jag tänker att om man är regissör som jobbar som Colin gör,
ja,
då går det ju inte egentligen att göra filmer där en annan person skriver manuset. Det blir ju knäppt.
Ja, men om man tittar till exempel på den här Sprängaren, vad heter nu de här tre? Det var ju en trilogi som han gjorde utifrån...
Var det Lisa Marklund-filmerna?
Exakt. Mm. Där heter den ena Sprängaren.
Där Helena är någon slags journalist,
ja,
va?
Ja, precis. Annika Bengtsson, journalisten. Där jobbade vi faktiskt långt mycket mer med repliker direkt tagna ur boken. Och där fanns det ju en icke-Collinsk dramaturgi, för den följde ju boken. Där minns jag att han ibland lät oss... Jag kommer ihåg en gång när jag jobbade med Reine och... jag tappar namnet på mina medskådespelare bara för att jag är trött i skallen, märker jag. Men jag kommer fram till det. Örjan Ramberg. De stod mitt emot mig och jag skulle få informationen om att Annika Bengtsson, då journalisten på tidningen där vi jobbade, hade blivit tillfångatagen. Och jag tror att jag berättade det för dem. Och vi hade repliker, vi hade repat dem. Och precis innan tagning så går Colin fram och så viskar han till mig: faint, svimma, när du har sagt det. Och det här pratar han ofta om, liksom, att han tyckte det var så roligt. Och så jobbar han. Så när jag sa min replik så bara jag ramlade ner. Och då fick han det spelet på grabbarna. Nu var de inte så jävla bra på att fånga upp den där bollen, för de stod med och tittade lite fånigt. Men det var i alla fall ett sätt för honom att använda sig, att utanför repliken, utanför det, så finns ett liv som han vill ha in där i det oförutsägbara händer. Och han älskar ju att jobba med skådespelare som vågar gå utanför den sagda, skrivna repliken, utan vi fyller på liksom.
Men jag tänker att sådana regissörer som har en ganska egen stil, det måste ändå nästan skönas för dem att göra alltihop, tänker jag.
Hela ja, det tror jag. Jag tror att man tittar på de som gör filmer idag. Det är inte ovanligt att de både har gjort manus, regi, till och med producerat. En del går ju till och med in och spelar huvudrollen. Mm. Alltså det är klart att...
Clint Eastwood typ.
Ja, exakt. Eller jag tänker på Olivia... som spelar en av huvudrollerna i en fantastisk film tillsammans med Florence Pugh som heter Don't Worry Darling. 2 timmar lång, psykedelisk, jävligt spännande. Där hon har skrivit manus, regisserar och spelar huvudrollen. Alltså den är fantastisk film om människan, hur den tas i anspråk, manipuleras, flyttas in i en annan värld. Och blir som en sorts, i en förtrollande god värld. Men en av då kvinnorna som har blivit förflyttad in där, hon vaknar till och ska ta sig ur den här världen. Det är så jävla bra. Mm. Nej, men precis, och då är det ju klart att det är enklare att ha skrivit historien, tänkt den, sökt pengarna, motiverat, går in och regisserar, kanske till och med sitter med vid sidan om och klipper liksom historien. För det handlar ju om att få styra sitt projekt. Det är ju därför jag skriver, regisserar mig själv, bestämmer scenografi, jobbar med en fantastisk liksom ljussättare för att få the imagination, det liksom om hela den konstnärliga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Idén om vad är det jag vill berätta.
Men är det svårt att regissera sig själv? Eller går, alltså är det svårt att vara självkritisk?
Nej, jag är aldrig självkritisk. Jag tycker jag är jättebra. Jag är så. Jag blir så. Nej, men det är klart att det blir ju lite svårt. Fast jag kan säga så här att jag tycker att jag regisserat mig själv många gånger även när jag haft en regissör.
Mm.
Många gånger så har jag haft regissörer som jag inte har litat på.
Är det så?
Ja, som jag har känt så här att jag ska kolla själv. Och då har jag bett att få titta på tagningar för att kika lite grann hur jag tycker att jag går ut. Och i min skalle så kan jag ibland tycka att jag ligger för lågt. Ligger jag för högt så kan jag korrigera det och be om en tagning till. Sen lär man sig mycket också på att titta på sina egna tagningar. Och det är svårt i början för man är en del är väldigt fåfänga. Man tycker att man ser knasig ut. Men jag ser så där ut. Och ju argare jag blir, desto mer knasig kan jag se ut än mot vad jag tror att jag ser ut. Men jag har lärt mig att regissera mig själv.
Men hur känns det för de regissörerna av de här ungtupparna när Maria Lundqvist bara... Lilla gubben, det är så här, jag vet nog vad jag pysslar med här.
Men jag säger inte så, jag är ganska ödmjuk. Och sen kan jag, i bästa fall, så jobbar man med en sån här ung tupp och han säger det jag tror han gör rätt i. Och puttar mig åt ett håll som jag tänker, bra, bra. Och då kanske jag inte går och kollar, då får låta jag det vara. Eller så får jag usel regi. Och då gör jag inte det ändå.
Kan du minnas någon specifik konflikt som har uppstått i ett sådant sammanhang där liksom, ni liksom krockar i vad ni tycker är bäst för scenen eller så? Du behöver inte nämna någon namn såklart.
Nej.
Men har det hänt?
Ja, det har hänt många gånger.
Vilken är värsta och jobbigaste? Och som sagt, du behöver inte nämna projektet eller namnet, men du kan nämna händelsen bara.
Jag kan säga att det har nog varit på scenen som är min absolut värsta. Där jag kände att varje entré, sorti, sätt, sceneri, allting var bara riktigt, riktigt hemskt. Och det blev ingen bra föreställning heller. Jag gjorde den på Stadsteatern i Göteborg för många år sedan. Det är nog den. Och då mådde jag inte bra någon gång utav. Det är nästan så att jag inte tror att jag har spelat den där föreställningen. Det var Jeppe på berget.
Mm.
Och Jeppe som spelades av Ivar Wiklander var fantastisk. Men allt runt omkring, vi gick in och ut och tyckte bara att vi kände oss inte som att vi var med i historien.
Men hur blir du då?
Då var jag ganska ung. Jag blev nog oengagerad. Mm. Jag gick in och gjorde det jag skulle och gick därifrån och var otillfredsställd. Jag hade nog inte vett då på att säga vet du, det här är inte bra. För det är alltid problem också när man inte spelar huvudrollen. Jag gjorde den kvinnliga huvudrollen. Men ibland som kvinna och huvudroll så har jag i många år fått känna på att man inte får lov att ta samma stora plats som om man är man och spelar huvudrollen. Det där har jag ju erövrat allt eftersom jag har gjort mina kvinnliga huvudroller och fått mer och mer plats. I det har jag också vågat sätta ner foten och säga, vet du, jag skulle vilja pröva så här, titta på det här. Nej, vänta, titta på det här. Du vet, för att erövra yrket och att våga sätta ner foten går ofta hand i hand förstås med att man blir äldre. Och så jag har ju blivit modigare. Men den gången var jättetufft för jag vågade inte. Jag bara gick in och mådde inte bra. För mitt yrke, att vara skådespelare för mig, det är för min värld är det bland det viktigaste. Nu puckar min mage. Det är bland det viktigaste som jag åtminstone kan göra. Det är inte för att jag ska bli sedd eller för att jag egentligen ska få bekräftan från att jag duger. Jag tycker att bekräftan, att det jag berättar, att det påverkar andra människor, det är det viktigaste.
Mm.
Sen hand i hand är ju att man kanske blir igenkänd. Men ju mer jag får lov att påverka helheten, ju mer jag får lov att vara i processen, vilket jag inte fick i Jeppe på berget, men jag får det idag, då kan jag också påverka vad vi berättar. För det vi berättar är så jävla viktigt. Att det inte blir någon sån här mainstream serie, film som går över huvudet på folk och där vi tänker pengar i första hand. Utan det är faktiskt på riktigt, det ska ta från magen att skådespela. Det ska ta på riktigt. Så tycker jag.
Ja, men det är väl toppen, och det är väl jättefint då att du är den du är. För då är du ju i den branschen du brinner för mest. Då är vilken lyckoträff.
Men jag har ju blivit erbjuden många gånger, eller inte många gånger, men några gånger projekt som jag inte tror på. Som jag känner inte betyder så mycket. Men som kanske är mer kommersiellt gångbara. Liksom.
Vad kan vara avgörande faktorn där då?
Ja, det är att jag brukar svettas. Du vet, på riktigt svettig när jag känner att det här historien vill jag berätta. Det här kommer, den här gruppen människor vet jag behöver den här historien berättad för sig.
Vilka aspekter väger du in annars då när du ska ta dig an ett nytt projekt? Hur mycket är det liksom ekonomi? Hur mycket är det tid? Hur mycket är det vilka du jobbar med? Vilka grejer tänker du på?
Jag tänker minst på ekonomi.
Är det så?
Ja.
Ärligt?
Ja, ärligt. Sen hamnar jag ibland i lägen när jag gör företagsjobb där det finns ekonomi, och då kan jag ta liksom bra betalt.
Typ för att Kjellis jobb. Ska komma dit.
Vad sa du?
Typ att någon karaktär ska komma dit då? Eller?
Ja, precis. Mm. Eller att de vill ha mig, och i vissa lägen är det en liten förening eller är det jag tar gärna lika många jobb där jag går in och inte tar någonting betalt, eller efterskänk mitt gage, förstår du, till vad det nu är, kvinnorättsorganisation eller bara att jag känner att det här behöver jag inte. Jag kan komma själv. Mm. Men när jag vet att här är det pengar i omlopp, då kan jag känna så här, då kan jag ta betalt. För att då avsätter jag tid ifrån det som jag annars skulle, kanske jag brinner mer för att göra. Mm. Så tänker jag. Och sen så är det klart, det är viktigt för mig vilka jag arbetar med. Men det kan lika gärna vara att jag aldrig har jobbat med dem förut som triggar igång mig. Mm. För att jag känner att det här är människor som jag är nyfiken på just för att jag inte har arbetat tillsammans med. Mm. Men pengarna är det som styr mig minst. Innehållet är det som drabbar mig och det jag väljer i första hand. Och det kan ju vara lustfyllda innehåll. Alltså behöver ju inte vara liksom på liv och död berättelser. Det kan vara jävligt roliga saker att få berätta. En fars i en Vita bergsparken skulle vara otroligt rolig att göra. Mm. Förstår du? Mm. För att då kommer familjerna och man skapar liksom sköna, fina stunder tillsammans. Så det behöver inte vara på liv och död rent så här, politiskt korrekt.
Men du har ju åtminstone ett barn som verkar i samma bransch som dig. Kanske fler.
Mm.
Det är så.
Jag har en som har erövrat den där världen ganska många år. En annan som just nu gör en musikal i stan som heter Alva. Hon är 25 år och gått Kalle Flygares teaterskola och söker scenskolan, men arbetar just nu som skådespelare. Och så har jag en liten plutta till som är fyller 20 år. Det är helt otroligt.
Jag misstänkte att det var fler barn som var på väg in igen.
Så hon går på folkhögskola, teaterlinjen nere i Mölnlycke i Göteborg. Och hon vill också syssla med det här. Men däremot har jag en som inte håller på. Så att det är ändå intressant. Tre som vill.
Hopp.
Ja, precis. Han uppfyller allt det där andra. Men jag har alltid tänkt så här, han borde. För att han har en sån otroligt fin, han har ett sånt fint instrument. Mm. Han har så mycket sorg i sin färg. Alltså, jag ser ju kroppen, nu låter det jättepretentiöst, men jag kan se kroppen som ett instrument som skådespelare, och sen kan man använda det där instrumentet med olika på olika sätt. Så att jag kan göra både komik och tunga roller, men jag använder olika delar utav mitt instrument. Mm. Och just Arvi då, som jobbar just nu inom ett stort kaffeföretag, utan att göra reklam för det, så jobbar han också som utbildad spelutvecklare. Men jag kan ju se att när jag pratar med honom så har han liksom en resonansbotten som är så djup och vacker. Och när man har det som människa, då har man oftast kanske mycket, mycket mer att komma till uttryck med. Och startar man inte en podd då, Nemo, så kanske man ska skriva en bok. Eller så ska man finnas närvarande i en annat konstnärligt uttryck. Eller som jag säger till Arvid, om du inte vill jobba inom det här, bli samtalscoach, terapeut, psykolog. För att vi ska vara rädda om dem som vågar blotta sin sorg, sitt djup. Alla vågar inte det, och det är dem vi ska hjälpa. Vi ska hjälpa varandra liksom.
Så du känner att det är lite waste att han inte har den inriktningen?
Ja, men han börjat förstå vad mamma menar nu. Nej, men det är ingen waste, för att det är klart man ska välja själv. Ja. Och jag kan ju se att vi tillför så mycket olika människor. Men i och med att jag känner Arvid så innerligt nära, så skulle jag tycka att det var fint att fler fick lära känna honom. Att han fick finnas till för andra. Han är ju Arvid som jag har pratat med dig om. Mm, mm. Som har haft en hel del tufft i sitt liv liksom. Och gått igenom det och står där. Och har man gått igenom tuffa saker och lever igenom det, så har man också snuddat vid ändlighet och tunga saker. Och det ska man vara medveten om, att man har gjort något stort med sitt liv. Och det ska man, som du gör, jag tycker du gör rätt. Vi kan göra mycket dumt och ångra en massa saker. Och det enda sättet vi kan lära andra, det är att prata om det vi ångrar. Liksom sona det vi har kunnat ta oss ur. Och sen möta människor utifrån det, de såren, den ångern, den skulden. Mm. Mm. Bli av med skulden.
Nej, men använda vår historia till någonting konstruktivt, ja, istället för att liksom skämmas över det.
Ja, precis.
Den helomvändningen är ju liksom totalt avgörande.
Ja, men den är det. Och det menar jag, det är en del av oss har den styrkan och har den förmågan. Det är inte så att andra är svagare. Nej. För vi jobbar på olika sätt. Jag är jätteglad för att vi är olika.
Men det är som frihet i det. För att personligen för min del så var det verkligen så att man gick runt hela livet med en ryggsäck av skam och skuld och jobbiga saker. Och sen så en dag så när man liksom blev nykter och drogfri, man började tillfriskna, man började andra vägen, så kunde man börja använda allt det här för att hjälpa människor och allt vad man nu gjorde. Det blev liksom snarare en styrka än en skam och en skuld. Och det liksom, då är det ju den friheten är otrolig alltså. Mm. Det är som att jag är hög på den fortfarande.
Ja.
Jag är fri liksom. Det finns inget någon kan säga till mig. Som, jag har liksom inga hemligheter för människor längre.
Nej.
Och det är liksom, jag önskar alla den friheten, men jag förstår att det är svårt att komma till den känslan. Mm. Det är inte lätt.
Nej.
Men jag har en lösning då till dig, och det är att du ska skriva en pjäs här eller en film där alla dina barn har varsin roll. Det är lösningen ju. In med honom.
Alltså Arvid är en sån, du skulle träffa honom. Han är liksom närmare 2 meter lång, rödhårig, lite så här, lite underbett, fantastiskt ansikte, stor. Han har en stor kropp, inte liksom på något sätt överviktig kropp, eller vad man nu får man inte säga överviktig, men han är en stor apparation så här. Och tar gärna ett rum och är den mest ödmjukaste, så att ofta så kryper han ihop i sin så här energi. Han är en väldigt spännande person som jag en gång fick till att provfilma för Vikings, du vet.
Ja.
Han gjorde så jävla bra. Men han gick inte vidare. Och det var väl den enda provfilmingen han gjorde. Men hela hans, det här rödhåriga, och han rött skägg och så. Han har en... han är väldigt, väldigt vacker.
Men har du varit sugen, eller har du hjälpt dina barn mycket i den branschen? Uppmuntrat dem? Har du liksom fixat roller till Anton och så? Eller hur ser det ut?
Nej, Jag har nog varit väldigt lugn med det där, för jag kände att det måste komma utifrån dem själva. Men just Anton var ju med så mycket på teatern och visade så tidigt. Han gjorde en långfilm som heter... jag kommer ihåg den sen. När jag inte tänker på den. Väldigt tidigt med Helena av Sandberg och Jonas Karlsson. Badade aldrig i Genesarets sjö.
Just det.
Ett kvinnonamn före där. Och redan där såg jag ju att det här är hans element. Han tyckte det var så kul. Så att han hängde ju med. Han satt ju och tittade på föreställning efter föreställning. Och träffade även min teaterpappa. Min stora kärlek, Magnus Manka Nilsson, som är en av dem som har betytt mest för mig. När han kom och jag fick jobba med hans text, så kände jag att här är jag hemma. Han är mitt hemma i teater. Hans galenskap, hans sätt hur han skriver, hans pauser, hans tystnad, hans djup som hela tiden går långt, långt ner och upp liksom i en svart, skön komik. Anton träffar honom och Anton har på samma sätt som jag blivit förälskad. Mankan, som då han kallas, blev Antons gudfar. Så på så sätt kom Anton in till Oktoberteatern där han jobbade. Så där har jag ju, ja, är det hjälp eller är det bara att livet blev så? Där började Anton sina professionella föreställningar, gjorde 2 eller 3 styckna på Oktoberteatern. Och sen kunde han ju via dem ta sig in, men han har verkligen gått på egna ben. Jag har aldrig skrivit någonting för Anton, inte för Alva eller Nora heller. Men jag kan känna sig att de är så bra. Jag tittar på Anton så tänker jag, herregud vad bra han är. Han är så jävla bra. Så det vore ju synd också om jag hamnar i en beslutande position där jag ska rollsätta med en kille där Anton skulle kunna göra en roll, om jag inte gör det. Jag kan tycka att nepotism, ja, det är inte kul när det går till vilken, alltså det får inte vara gränslöst. Men det vore ju också fint att, ja, vi jobbar ihop, Anton och jag, i En underbar jävla jul som Helena Bergström regisserade. Det var så roligt, för vi har ju samma resonansbotten. Vi har ju liksom, när vi tystnade så hände ju någonting. Och det kände ju Helena och det kände vi. Så att varför ska man inte utforska det tillsammans?
Den filmen var ju för övrigt väldigt, väldigt bra.
Ja, men den, och då snuddade vi ändå vid att göra komedi. Som ju är så svårt. Mm. För det kan aldrig tillfredsställa alla. Och de som inte tycker det är roligt, de blir nästan provocerade. För att det här var ju fan inte roligt. Men jag tycker att den blev väldigt bra. Den är både rolig och har substans. Och ja, jag tycker också att den är riktigt, riktigt bra.
Jobbar Helena på samma sätt som regissör som Colin?
Nej, det gör hon inte. Hon tycker nog om mer struktur i initialt, så att där har vi manus, väldigt noggrant manus som hon har skrivit oftast tillsammans med någon manusförfattare. Sen kan hon släppa när vi liksom på inspelning, man slänger in något sånt där, men hon är mycket, mycket mer, hon jobbar mer utifrån en given form och givna scener.
Det var så kul, för att jag hade Helena här i podden för, det måste vara 2-3 år sedan.
Jaha! Mm.
Hon kom till slut.
Ja, till slut.
Ja, det var en lång process.
Det var det.
Ja, det fick kämpa lite. Ja. Mm. Men då pratade vi lite om den här filmen och vi pratade om den här scenen som, ja men klassiska scenen med Robert när han går loss.
Ja.
Ja, som är väldigt, väldigt rolig. Mm. Och bara för att ge lyssnarna lite kontext då, så är det väl en scen när det brister för Robert Gustafssons karaktär, han liksom säger allt han tänker och bara kör liksom.
Han har en son som han är hemma och firar jul hos. Jag är Robert Gustafssons fru. Mm. Och den här sonen är homosexuell, lever med en annan man. Och det de berättar på julaftonen, det är att de väntar barn med en annan kvinna som är deras bästa vän. Ja, fortsätt.
Ja, ja, nej, men det är bra. Bra kontext. Ja. Och det är liksom, den här karaktären är ju verkligen klassiska, vad ska man säga, gammaldags gubben, SD-gubben kan man kanske säga,
kan man till säga. Och med. Absolut.
Och det roliga är att när Helena berättade om när ni spelade in den scenen, var att Robert ville gärna köra mer. Han bara körde på, de klippte ner det jättemycket. Mm. Och då älskar man ju den scenen ännu mer.
Ja.
Alltså, det fanns ingen stopp.
Nej.
Det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Hur minns du den scenen och den inspelningen?
Nej, men jag minns den också så. Och det här var ju något som, alltså, Helena släppte in Robert i en del av manusprocessen. Mm. Och det gör man gärna med dem som man vet kan hitta de här extra övertonerna i replikerna. Och jag tror så här att Helena var, hon är ju oerhört, vad ska man säga, hon vet vad hon vill ha. Och Robert ville nog liksom få in väldigt, väldigt mycket. Men en del av de här övertonerna som Robert kom blev kanske Robert Gustafssonskianska.
Ah, jag fattar.
Och därför så tror jag att Helena höll ner det, för att det ändå skulle in i formen för tiden, för scenen och för berättelsen. För om den här högerextrema, konservativa, oerhört konservativa karaktären blir för...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ekvilibristiskt i sitt snack, så förlorar ju förstås karaktären sin trovärdighet.
Mm.
Men det är det bästa med en regissör som Helena, att hon kan tillåta det här lystret, extra replikerna, gagget, det som spinner loss och som blir liksom fullständig galenskap. För ur det kan hon plocka liksom guldkornen. Och då blir det så där bra som du upplevde med Robert. För att värre vore om inte Robert fick lov att briljera med allt han kan. För då skulle han ju kanske bara göra det som stod i texten, och det kan ju bli lite grann platt.
Exakt, det är en perfekt balans.
Ja, det är en perfekt balans, men det gäller att regissören också känner så här, det där, nu går vi över, nu berättar vi en annan historia med den här karaktären. Mm. Så det är viktigt att hålla oss som vill improvisera och expandera, hålla ihop oss när man väl sitter i klippbordet så här.
Mm.
Men det var en väldigt, grejen är så här, det kan jag ju säga nu, att vi hade faktiskt ett, jag ska inte säga mer än det, men Robert och jag blev lite förälskade i varandra. Vi har aldrig jobbat ihop förut, men vi gjorde ju det här paret, den här förskrämda, lite räddare kvinnan som han dessutom ger en spark i arslet så hon åker in i ett förråd när hon ska klä ut honom till tomte. Det var ju väldigt väl organiserat. Jag hade ju hängt upp liksom allting i det här förrådet exakt, så att gör man en bra slapstick och vet, så måste det hänga. Det är tekniskt. Jag visste ju exakt vad skulle ramla. Liksom. Men, och så hade vi då slaget i rumpan, sparken i rumpan på exakt replik så att jag kunde puff in ett, två, tre, puff. Så här, va? Det är som en koreografi. Mm. Och då blev vi väldigt förälskade i varandra, Robert och jag. Och vi sa, fan, vi vill göra mer. Och vi ska göra det.
Mm.
Mer än så säger jag inte. För att det är så i Linda fortfarande. Men det kommer att bli något riktigt fint och bra.
Fan vad mäktigt.
Ja. Och det är det finaste, att få jobba ihop med andra som har just den här, ett instrument. Du fattar mitt instrument nu då, med där man känner att man plötsligt börjar lira ihop, som jag kände med Anton, som man ibland känner med andra kollegor som har samma, men ibland känner man inte det, och då kan man göra ett bra jobb, men när det börjar vibrera ihop och man inte behöver snacka om, går du till höger, går jag till vänster, ligger du ovanpå eller under, eller ska vi kyssas med tunga nu, förstår du? Alltså när kärleken blir lika självklar, eller när konsten, skådespeleriet blir självklart som när man träffar en människa som man vill leva med, då är det så häftigt.
Mm.
För att då uppstår det där tystnader som vi inte behöver prata om. Överenskommelser som görs för att vi känner varandra. Och så är det med Robert och mig. Det var jättefint.
Jättefint ju.
Ja. Ja. Så det, om 3 år så kanske vi kan prata om det. I bästa fall har vi liksom fått ur oss det vi ska göra.
Mm. Mm. Men du, nu nämnde du ändå så här kyssar och sånt. Så jag måste ändå fråga dig. För jag blir lite nyfiken på det på senare tid. Det här med sexscener och sånt. Hur är det egentligen? Är det så soft? Eller kan det vara rätt knepigt och knäppt också?
Det är jätteknepigt och knäppt. Alltså nu sen bara fåtal år tillbaka så har det inrättats, jag tror MeToo satte liksom fingret på det här otäcka när man som skådespelare blir tagen på utan att man själv vare sig vill eller har bestämt.
Mm.
Nu pratar jag om i filmscen eller i teater, eller det här var ju hela MeToo's liksom stora mission, att blottlägga, att komma till en gång för alla ett slut till de här övergreppen som sker i någon sorts, men vi ska ju ändå in och göra den här scenen sen, jag kan ju lika gärna under täcket ta det så här, för vi spelar ju ändå. Det här var ju liksom sexuella övergrepp, våldtäkter, alltså riktigt grova, ett grovt övertag som männen fick på kvinnan, medskådespelaren eller vid sidan om i form av producent, regissör. Men de gånger jag har varit med om det innan MeToo, så har det varit väldigt otäckt. Väldigt, för att det är så sublimt gjort. Man kan ju motivera att han tar en på brösten precis innan man gör entré. Mm. För att han vill komma in i känslan när man står där i byxorna, som det heter, vid sidan om. Eller att man under tiden när ljuset går ner stoppar in tungan lite extra länge trots att scenen är slut. Och man har svårt för eller klappar i stjärten, stoppar in handen innanför trosan trots att det inte syns. Man ska inte göra det. Jag har fått en mans läm i min hand, stor som fan, i min hand under en filmsekvens där det absolut inte ska vara så. Och han har bara sagt, ta den, ta den.
Fy helvete.
Och, det är liksom, och då är man ganska så spak, rädd och blir, jag drog undan handen och han tog handen och sa, fan, ta den.
Mm.
Och då vill man inte, och är det då med den här sortens män, det här är inte alla medskådespelare, men en del män har den också en sorts ett övergreppsmentalitet där om jag protesterar för mycket, man säger, vad fan håller du på med? Nu pratar vi om mina MeToo. Då skulle han kunna bli förbannad. Han kan vara i en sån position att till och med säger, byt ut den här skådespelaren. Hon stör mig. Förstår du? Efter MeToo så har händerna dragits ur trosorna. Vi har blivit mycket, mycket mer fredade. Och till på köpet så har det i varje filmproduktion där vi närmar oss sexscener, beröringsscener, så har det nu tillkommit en ytterligare yrkesgrupp som heter intimitetskoordinator. Vilket är helt fantastiskt och revolutionerande. Det innebär alltså att man bestämmer regissören i manuset, skådespelarna, vi säger här ska ni ligga med varandra, ni kommer in genom dörren. Ja, är det tänkt så? Ja. Sen så är det bra om hon lägger sig före och då ska du ta av trosorna på henne. Sen ska du då har man ju förstås, man har påsar, man har möjligheter att dra undan snoppar och alltihopa så att det inte blir så naket. Men även då en intimitetskoordinator som gör så att jag vet om att han ska ta mig i höger hand. Sen för jag ner hans hand innanför täcket, sen lägger han det på benet för att det inte ska bli något. Så den här koordinatorn gör som en koreografi för oss där vi fredar varandras privata zoner som inte alls har med filmen att göra.
Mm.
Är du med mig?
Jaha.
Det är skitbra för att det är ju också en sorts, då händer inte de här osynliga övergreppshandlingarna där man tar för sig lite extra som är sublima men som blir efteråt en dålig, dålig jävla smak av att man har blivit tagen liksom.
Det är många skådisgubbar där ute som tycker att den här yrkesgruppen är väldigt onödig, tror jag.
Ja, alltså de det gör de nog. Det gör de nog och jag tror att å andra sidan kan det också vara väldigt många faktiskt manliga skådespelare som tycker att det är skönt. Mm. För att man ska säga, och nu pausar man verkligen från det jag precis har sagt, för det jag pratar om nu, det är de som medvetet, grisigt, manipulativt har tagit för sig och begått övergrepp. Sen finns det också, det har varit svårt innan min intimitetskoordinators funktion, har det varit svårt att göra de här sex scenerna. Låt säga att vi inte har täcket, låt säga att vi ska vara ömt, låt säga att det är ett par där man känner varandra. Då får vi själva sitta där och säga, är det okej att jag stoppar in tungan? Ska vi kyssa så att det syns? Och, så här. Och det är inte alltid lätt. Och sen så säger vi inte en regissör som har koordinerat det. Okej, men vi kör. Och så står man där. Han vill inte utsätta mig för någon genans. Jag vill inte utsätta honom för genans. Mm. Men det blir genant för att brösten ska tas på. Mm. Det är ju naturligt i en kärleksrelation och i en kärleksscen. Så jag tror att också att det är många män och kvinnor, men många män som i skådespelare som idag som aldrig har velat ta för sig eller utsätta sin kvinnliga motspelare för något övergrepp överhuvudtaget. Att äntligen kommer någon som säger, nu lägger du handen på hennes bröst, är du okej med det? Ja, det är okej med. Ja, men då gör vi det. Och så bygger vi den här scenen på samma sätt som när man ska liksom göra en undervattenscen. Då finns det liksom mängder av både personal och de som kan luft och de som kan liksom säkerhet. Mm. Eller om man ska in i ett brinnande hus, då är vi fullt utrustade med kunskap om hur vi gör det för att inte skada oss. Men så fort det har funnits liksom intima scener så har det aldrig funnits någon som ska leda oss in så att inte någon blir skadad mentalt eller fysiskt. Mm. Så det är väldigt skönt att det nu finns en intimitetskoordinator.
Spännande ju. Och, ja. Och hatten av och Nobelpriset till den människan som ja. Kom på den titeln.
Ja,
ju.
Verkligen.
Det undrar om det var. Vet du det?
Nej, jag tror att den har funnits utomlands tidigare ja. Innan den kom till Sverige. Mm. Men jag skulle vilja vara kaxig och säga att den nog har kommit till under MeToo. Mm. Åtminstone har man legaliserat oss och nu gör vi ingenting utan en intimitetskoordinator. Mm. Förstår du? Så många scener, både på scen och på film som man har gjort och hittat på själv.
Ja, herregud. Som rörigt inte, alltså.
Otroligt ja. Otäckt rörigt. Mm.
Du, vi ska börja avrunda strax. Mm. Och innan vi gör det så ska vi köra lite snabbfrågor.
Mm.
Är du med?
Jag är med, men du vet att jag är dålig på att vara snabb.
Ja, för du behöver inte vara snabb, det bara heter det.
Ja, okay.
Mm. Vi ser vad vi kommer fram ja. Till. Paradrätt.
Gratinerade havskräftor, min pappas.
Vad missbrukar du?
Godis.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Oj, vad svårt. Jag hade nog för många. Ja, när den dyker upp så tycker jag väldigt illa om min missunnsamhet. Mm. Om jag hamnar i det tycker jag väldigt. Men jag skulle inte säga att det är den största. Vad sa vi var frågan?
En egenskap som du föraktar mycket ja. Hos dig själv.
Ja. Mm. Jag har den inte mycket, men när den kommer, när jag hamnar i ett läge att jag blir missunnsam, så hatar jag det.
Mm, den är ju relaterbar och väldigt, väldigt jobbig. Ja. Den är skamsen.
Ja, den är skamsen. Mm. Och det med rätta.
Mm, så är det. Mm. Det är ingen snygg egenskap.
Nej.
Ångesttrigger?
Min oro över att min kärsta inte ska välja mig. Mm. Om och om och om igen.
Mm. När grät du senast?
Just nu. För en liten stund sedan med dig. Mm. Jag pratar om mamma och pappa. Mm. Och rädslan för att inte finnas nära dem och deras kärlek.
Vad lägger du mest pengar på?
Jag är inte någon som lägger mycket pengar på någonting. Varken smink eller hudsaker eller kläder. Eller skor. Eller mat. Jag kanske restauranger för att vi ibland går på restaurang. Jag tror jag lägger mest pengar på teaterproduktioner som jag gör själv. Det är liksom det jag investerar i. Att jag anställer folk, musiker, tekniker. Fast jag köpte faktiskt en tröja för 8000 spänn för några veckor sedan. Då höll jag på att baxna. Men det var också lite kittlande.
Mm. Det förtjänar det, tycker jag.
Eller ja, jag vet inte.
Men, fan, om du aldrig gör sånt så är det väl dags någon gång.
Jag har aldrig gjort sånt.
Efter 40 det var år i branschen.
Ja,
var det liksom.
Ja, det är sant. Ja.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha två svar. Både den offentliga bilden och dina privata kompisar.
Mm. Alltså, jag tror att de tänker att jag är omtänksam, närvarande, kärleksfull. Och sen tror jag att de tycker att jag är jävligt präktig och pretentiös.
Mm. Men är det dina kompisar eller offentliga?
Mina kompisar tänker värme.
Mm.
Och många i branschen tänker nog värme också. Men en del tror jag kräks på mig. Tycker jag är så jävla pretentiös. Jag tror det.
Ja.
Ja, det får stå för dem. Men jag tror att jag kan uppfattas som det.
Jag ska fråga nästa skådisgäst jag har.
Ja, gör det. Gör
så
det.
Mässar jag dig direkt efter.
Jag vågar. Och får jag inget sms?
Vågar du
ja,
det?
Ja. Frågan är om han eller hon vill det.
Men
du ska veta också så här att med alla de här sociala medierna som är och med bekräftan och hur vi liksom hyllar varandra så finns det väldigt mycket lögner, mycket spel för galleriet för att vi vill hålla oss kvar med varandra. Så att det är inte säkert att du får en sanningsenligt svar.
Och säkert mycket som du var inne på förut, missunnsamhet tänker jag.
Exakt.
Mm. Och poddens sista fråga lyder, vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Övergrepp.
Mm. Men tycker folk om det? Det kanske folk gör. Vissa gör det.
Ja, men en del använder det som en sorts stimuli.
Ja.
Då måste det väl finnas någonting man med motvilja ändå tycker om. Vill du att jag ska ge ett annat svar?
Nej, gud, du får jättegärna svara det.
Jo, men jag tror att det finns en del människor som på olika sätt utnyttjar sin maktposition. Övergrepp tänker jag associativt med en gång med små barn. Men ett övergrepp kan ju se ut som att man är utför, håller i härska tekniker.
Att man missbrukar sin makt på något sätt.
Att man missbrukar sin makt. Mm. Jag var med om en väldigt jobbig situation nu på resan i Maldiverna. Vill du klipper du bort detta här? Men jag möter the general manager för denna ö som jag är på. Och han har med sig sin fru. Han har då en drink han bjuder på den här ön vi är. Och alla som vill kommer dit och dricker den här drinken. En ganska avspänd ö, men han är lite uppspänd så här. Men, och hans fru står vid sidan om och då frågar Kristoffer så här snabbt. Han har drivit det här hotellet och varit i 14 länder och erövrat mängder av liksom verksamheter. Och då frågar Kristoffer kärleksfullt som den jämlike man han är, vad gör du för någonting? Och då så säger han snabbt, hon är min fru. Varpå vi tittar på varandra, jag och Kristoffer, jo men är du med i skapandet utav de här sakerna? Då tittar hon på honom och så säger hon nej. Och den blicken på honom sa så väldigt mycket. Och då började jag prata för att förklara, för hon var från Ukraina och han var från Australien. Och då förklarar jag för dem här paret att vi jobbar ihop, Kristoffer och jag. Vi producerar, vi skriver, vi regisserar, vi åker på turné, vi åker lastbil och spelar teater och lever och gör mycket ihop. Och jag tror, sa jag, med tanke på vad jag ser framför mig. Det var en väldigt, väldigt vacker, lång kvinna med långt hår. Hon hade en fantastisk klänning på sig och hade ett konstnärligt yttre. Men när jag ser så tänker jag att du skulle ju kunna vara i din mans värld vad det gäller det du kan. Då visade det sig att hon var pianist från Ukraina. Släppt sitt arbete och är med sin man nu då. Och det han säger när jag säger att jag förstår, men det måste du ju kunna bidra med och få vara med i att komma till uttryck med allt det du har. Då så säger jag så här, då tittar han på sin frus klänning och så säger han så här att det är jag som har köpt hennes klänning. Och det blev i sammanhanget så oerhört förnedrande. Och hon svarar honom med att säga, nu sätter du mig i en väldigt dålig position. Och så blev det jättespänd stämning. Och hans, nu jag återberättar den här kanske lite snurrigt, men han sett hur han liksom på något sätt både höll ner henne, klappade henne på huvudet när jag pratar om att denna kvinna sitter med så mycket förmågor. Och genom att han då bara säger, det var jag som köpte hennes klänning.
Mm, förnedrande.
Ja, det var väldigt, det var så här, jag sa till honom så här, du har en sån vacker klänning, jag vet. Jag vet, den var dyr, det var jag som köpte den.
Ja,
det var liksom att fullständigt ta bort hennes värde. Alltså. Det är också ett övergrepp och det föraktar jag.
Ja, jag håller helt med. Jävla förminskande alltså.
Ja, eller hur? Så vi kan förminska på många olika sätt med olika sorters övergrepp.
Verkligen. Du, tack för att du ville vara med i min podd igen.
Ja, tack för att jag fick vara med igen.
Alltid mysigt att snacka med dig.
Ja, detsamma. Mm. Detsamma.
Och vi ses framför mikrofonerna om 3 år igen.
Mm. Håll i ungarna.
Ja, jag ska hålla ungarna.
Och mammorna och papporna.
Ja, det ska jag göra. Ja. Och du lika så.
Mm.
Och så hörs vi innan det på sms och telefon och så.
Ja, det gör vi.
Såklart.
Mm.
Puss på dig.
Puss på dig.
Och puss på alla lyssnare. Vi hörs igen nästa måndag. Hej då!
Ha det gott. Hej!
Ciao.